att kyrkan har gjort emot Israel precis det som kyrkan anklagade Israel för att ha gjort emot Jesus. Man har gjort det mot bättre vetande. Vid historiens slut kan inget folk stå där och säga att ja, det här var inte vårt problem. Utan utspridningen av judar ut över världen är ju i långa stycken kyrkans verk. Fram till Hitlers rike så fanns det ju till exempel oerhört mycket judar i Polen och i Litauen. I det som är Litauens huvudstad idag, Vilnius, så var år 1900 ungefär halva befolkningen judar. Och det var ju ett Europas Jerusalem. Idag är 1% av befolkningen, eller knappt det, judar. När kom judarna dit? Jo, det gjorde de i princip under digerdöden 1350. Därför att då spreds ryktet att judarna hade förgiftat de kristnas brunnar. Och det blev våldsamma upplopp framförallt i Tyskland. Och där liksom sköt man judarna framför sig som en schaktmaskin skjuter grus och sand. Och judar flydde för livet alltså ifrån de tyska städerna österut till Polen och till Litauen. Påven Clemens den sjätte, han förklarade att det kan inte vara judarna som har skapat digerdöden, för de dör ju faktiskt själva lika mycket som vi andra ungefär. Men det hade ingen effekt. Ryktena gick att man hade fått judar att erkänna, och det hade man fått under tortyr. Så att det var vad alla trodde på. Detsamma hände ju under korstågen 1096. Utgick det första korståget, och på vägen mot Jerusalem gick man en stor båge genom Tyskland och Östeuropa ner mot Konstantinopel och den vägen ner. Och överallt dit man kom så sökte man upp judiska stadsdelar, brände synagogor, dödade judar. Och allt detta skedde ju i Jesu namn. Kyrkan har gjort emot Israel det som kyrkan anklagade Israel för att ha gjort emot Jesus. Det finns en parallell i det här. Och allt detta är ju en förunderlig illustration till Paulus välkända ord i Romarbrevet 7:14-15. Vi vet att lagen är andlig, men själv är jag kötslig, såld till slav under synden. Ty jag kan inte fatta att jag handlar som jag gör. Det jag vill, det gör jag inte, men det jag hatar, det gör jag. Här handlar det om att synda mot bättre vetande. Och den traditionen har alltså funnits och finns än idag. Israels folk är det enda folk som inte åtnjuter fulla rättigheter inom FN:s ram. Alla andra folk har möjlighet att bli nominerade till säkerhetsrådet. Israel ensamt hålls utanför alla sådana möjligheter. Kan inte delta i utskottsarbete och kan inte nomineras till säkerhetsrådet. Denna särställning finns på så många plan och i så många situationer. Jag tror att vi ska göra så att vi tar en liten paus nu. När jag har ordet fritt. Jag tänkte att vi skulle fortsätta genom att titta lite grann på messiastanken i Gamla och Nya testamentet. Vad säger Bibeln om messias? Det är ju ändå på den här punkten som kristen tro och judisk tro skiljer sig. Det är frågan om messias. Och då är det ju av intresse att försöka att också läsa skriften med judiska ögon. Hur ser de på saken? Hur ser vi på saken? Vad finns det för textunderlag? Messiasbegreppet uppkommer ju under gammaltestamentlig tid. Folket lever i en messias förväntan när Jesus föds. Och när vi går till Gamla testamentet och börjar leta efter texter som talar om messias, så finner vi ganska snart att det är ingen lätt sak, ingen lätt uppgift. Därför att ordet mashiach, det finns endast på 39 ställen i Gamla testamentet. Och det är ju inte särskilt mycket. Smörjelseoljan omtalas på 26 ställen. Och verbet att smörja finns på 69 ställen. Det här är alltså ett undantagsbegrepp, kan vi säga. Och än värre blir det när vi börjar titta efter i vilka sammanhang ordet mashiach står där. Därför att i regel handlar det då om en smord person i samtiden. Man smorde ju prästerna, överste prästen smordes. Och så småningom när man fick kungar så smordes ju också de till sitt ämbete. Så att vi kan slå upp tredje Mosebok 4. Och läsa en sådan text där vi hittar ordet messias i grundtexten. Herren talade till Mose, han sa: säg till Israels barn, om någon syndar av misstag mot något av Herrens bud och gör något som inte får göras, ska den smorde prästen, om det är han som har syndat och därmed dragit skuld över folket, offra en felfri ungtjur åt Herren till syndoffer. Och så vidare. Den smorde prästen. Här hittar vi alltså ordet messias. Förlåt? Det var tredje Mosebok 4 från början. Och så här är det på nästan alla ställen där ordet används. Det handlar om en samtida situation utan någon som helst profetisk innebörd. Det där var ju alltså överste prästen, och vi kan titta på att det här gäller också för kungarna så småningom. Första Samuels boken 12. Folket har tröttnat på den anarki som kom att råda när man bara hade domare över sig. Nu ville man ha en kung, och Samuel känner sig förpliktad att varna folket, för att det är inte så alldeles lätt att ha en maktfullkomlig människa över sig. 12 kapitel, första Samuelsboken från början. Samuel sa till hela Israel: se, jag har lyssnat till er och till allt ni sagt till mig. Jag har gett er en kung. Nu är det han som ska vara er ledare. Jag är gammal och grå, och ni har mina söner bland er. Hittills är det jag som varit er ledare från min ungdom ända till idag. Se, här står jag, vittna nu mot mig inför Herren och inför hans smorde. Har jag tagit någons oxe, eller har jag tagit någons åsna? Har jag förtryckt någon eller använt våld mot någon? Och så vidare. Den smorde. Ja, nu står alltså Saul där. Han är smord till kung. Här används återigen ordet Messias. Och det har ju ingen som helst ens antydningsvis någon innebörd om en kommande frälsare eller på något sätt gudomlig gestalt. Vi kan gå lite längre fram till 24 kapitlet. Där David skonar Sauls liv. Saul förstod ju så småningom att David var den som Gud hade utsett att ta över istället för Saul. Och Saul gjorde vad han kunde för att få död på David. Och David flydde ut i ödemarken och Saul jagar honom. Vi läser från början i kapitlet. David drog upp därifrån och uppehöll sig bland Engedis bergfästen. När Saul kom tillbaka från filisterna talade man om för honom att David var i Engedis öken. Då tog Saul 3000 män utvalda ur hela Israel och gav sig av för att söka efter David och hans män på stenboxklipporna. När han kom till fårfållorna vid vägen fanns där en grotta. Dit gick han in för att uträtta sina behov. Men David och hans män satt längst in i grottan. Davids män sa till honom, se, detta är den dag som Herren har talat till dig om. Se, jag ger din fiende i din hand så att du får göra vad du vill med honom. Då reste David sig och skar obemärkt av en flik på Sauls mantel. Men efteråt slog Davids samvete honom för att han hade skurit av fliken på Sauls mantel. Han sa till sina män, Herren förbjud att jag skulle göra detta mot min herre, mot Herrens smorde. Att jag skulle räcka ut min hand mot honom. Han är ju Herrens smorde.